Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Som artist har han tillhört den svenska ledstjärnorna sedan debuten 1998. Hans position har egentligen aldrig varit hotad. Tvärtom har han sett till att vinden fått vända i den riktning han vill styra stegen. Hyllad som låtskrivare och textförfattare och för att han är en av pionjärerna som gjorde att den svenska hiphopen gick från att vara ett stökigt underground-fenomen till att bli topplistefinissad och champagneglittrande. Idag är hans namn på väg att bli lika självklart i vår vinvärld. Uppskattad vinkrönikör och stolt ägare till en ständigt växande range av viner i sin egen vinportfölj. I dagens avsnitt av Ett bord för två möter vi mannen med turbotungan och Barolo i blodet, Petter. Lyssna på Ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Petter.
Tja.
Läget?
Det är bra.
Är det?
Det är bra.
Ja, du känner, du nästan for in som en frisk fläkt här.
Ja, jag är ju en man som försöker vara otroligt tidseffektiv och slåss mot klockan konstant. Det har jag gjort länge och pressar in saker och ting, tar mig snabbt genom stan på cykel och ja, försöker hinna med mycket för jag vill göra mycket i mitt liv. Jag tycker det är kul.
Ja, jag hoppas du har tid en timme.
Ja, det här är ju fantastiskt roligt för att vara här. Så tack. Ja.
Entreprenören, vinmänniskan, artisten, alltså det är många epitet så det är lite farligt att försöka liksom ringa in dig.
Grejen är så här, bara jättekort om det där så tror jag att, kulturjournalister har väldigt svårt för mig för att de tycker att jag är för spretig och jag gör för mycket olika saker och på mitt visitkort skulle jag säga att jag är artist, textförfattare och även någon sorts vinskribent skulle jag vilja kalla mig för nu också. Men inte mer än så. Jag jobbar väldigt, det är liksom det som är mitt jobb. Men sen så, självklart jag gör 1000 miljarder andra grejer. Men för mig så är allting väldigt tydligt och klart.
Har det alltid varit så?
Eller? Ja, i mitt huvud har jag örnkoll på alltihopa. Ja. Och exakt vilka olika saker som jag gör hela tiden. Och, men sen förstår jag utåt sett så, mitt skivbolag är, de tycker att jag är hopplös för att jag, de tycker att det är så jobbigt när de ska ut med min musik för att de säger, hur ska vi få ut allting i allt annat du håller på med? Men du vill bara använda utav synergieffekterna utav allt annat som man gör. Och jag gör grejer för att jag är passionsdriven. Jag tycker det är roligt och snöa in på någonting. Jag menar, jag hade ingen aning för 5 år sedan att jag skulle fördjupa mig så mycket i vin. Jag hade det på känn att jag någon gång kanske skulle göra det, men jag visste inte riktigt när och hur och på vilket sätt. Och nu har det ju fullständigt spårat liksom. Jag tycker att det är fantastiskt. Ja. Det är bland det roligaste jag har gjort efter musik.
Ja. Och det är kul att följa det också då. Vi som har följt igenom musiken har ju sett att visst, man snitslar sin väg någonstans men ändå har friheten att landa dit man ska. Dit vinden bär en, som du själv säger. Men vinvärlden då, då blir det här, hur ska det här bli nu då? För att det här har du ju faktiskt satt dig på skolbänken från första början igen.
Ja, men jag hade ju kunnat börja skriva om vin och lära mig lite grejer samtidigt. Men jag hade nog aldrig kunnat få den
botten.
Inte den botten, men också inte riktigt kanske den respekten. Och det var därför det var så viktigt för mig att när jag gick på Vinkällan, jag och min bästa pluggkompis Annette, vi pluggade ju sönder oss själva. Ja. Men sen var vi också kurs 1 och kurs 2, hon och jag. Och hon slog mig med en poäng på en fråga. Och vi pluggade tillsammans och jävlar vad vi tryckte in grejer. Ja. För att vi visste att vi ville bli bra på det här och vi ville hålla på med det. Jag är nog bättre på teori än praktiken. Alltså jag är inte den där provaren som slänger sig med massa klassiska vinuttryck av så här det här vinet är på det sättet. Utan
blev det så under resans gång? Eller?
Ja, men jag känner nog att jag kan känna att det blir konstlat när jag ska göra det. Så jag, på något sätt så vill jag använda mina egna uttryck och jag säger oftast inte att ett vin normalt sett kanske luktar läder och stall, utan jag säger second hand butik, för det är för mig vad det är. Ja. Och jag utvecklar mina egna liksom, mitt eget språk. Ja. Ja, och jag tror framförallt också för att jag vill verkligen snappa upp folks intresse. Och jag tror att när man pratar om så här, det är röda bär, det hör man ju om röd frukt, hör man ju om det mesta liksom. Ja. Då vill man ju hitta ett annat ord för det.
Man vill ju det. Vi kommer komma tillbaka till det där. Absolut. För att som sagt, jag säger bara välkommen in i vinvärlden. Exakt. Också. För att det behövs ju att man får lite en annan terminologi. För det är ju väldigt lätt att bli så. Och det är nästan som att när man, jag vet ju själv, jag gick ju också Vinkällan, jag gick ju terminen innan dig. Så att vi är väl lite lika där på så vis. Jag har varit mer en teoretiker också än kanske den här vassa provaren i slutändan, för att det är ju fantastiskt att få kunskap om varför
det är som att lära sig språk. Det är som att lära sig språk. Faktiskt. Det är som att, vad säger man på engelska? Busting down the door. Liksom. Det är, man öppnar portarna och så bara forsar det. Ja. Det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Men jag kan också tycka att lite grann att det finns ju, är det någon värld där också är väldigt ängsligt, så är det ju vinvärlden. Ja, det är nästan kul, som att gå till ett medium. Att när ett medium ställer sig där fram och mässar och talar om att jag får signaler, någon säger jag får en hälsning, då törs man inte riktigt ifrågasätta det. Och så kan det vara hos en bra vinprovare också, att om den säger att här känner vi det här och det, ja, då törs man inte tala om vad man själv känner i så fall nästan. Det finns lite grann den respektkänslan där.
Verkligen. Jag tror att det är någonting som jag och Alf Tumble har jobbat jättemycket med när vi har hållit provningar. Att få folk att liksom inte sitta och vara sådär. Jag kan tycka att det luktar lite röda. Stämmer det? Frågar de. Liksom. Ja. Men det är vad du känner. Ja. Och det är det som är det viktiga. Skit i vad vi känner. Det viktiga är vad du känner. Och att jag är ju, kan ju ibland känna att jag kan bli påverkad av folk runt omkring om de provar innan och sådär. Så att jag försöker också vara liksom fri i sinnet hela tiden. Så där. Men vin är väl precis som en subkultur i musik så där, när det blir en väldigt, vad ska man säga, det kan lätt bli att man predikar för redan frälsta. Just det. Och att det blir som en liten hemlig grupp och man pratar bara om viner som ingen annan kan få tag i. Ja. Och alla vet att man ringer till den personen för det är då man får tag i dem. Mm. Och så lägger man ut bilder på Instagram och så pratar man om det. Och så är det 200,000 andra som följer som inte förstår någonting och fattar hur får jag tag i det här vinet. Mm. Det kan bli lite larvigt ibland kan jag tycka. Fast det kan vara härligt också. Så att jag försöker liksom balansera det på något vis.
Jag tänkte säga det. Det gäller ju att ha någonstans liksom benet ibland. När man
jag har benet
själv.
I alla världar.
Vi har ju förstått att det är ganska mycket av det. Men du, under den här timmen vi ska träffas och prata så tänkte jag att vi skjuter lite högt och brett och lågt. Mm. Bord för två heter det. Om du fick bestämma, vart sitter vi någonstans?
Ja, alltså det suget som jag har mest just nu, det är lunchen på Djuret. För att de har så sköna stolar och trevlig personal. Daniel Crespin, gammal barndomsvän. Jag älskar det där stället och att det ligger i Gamla stan och de har en grym vinlista. Skulle vi inte vara där så skulle vi vara kanske på något litet pang i Piemonte. Typ.
Ja, men vi kör väl Djuret. Jag tycker det låter
Djuret
som
en bra.
Minus maten här. Vi får väl ha någon fiktiv. Snok igång på gång här på något vänster. Så. Men är det så när du idag väljer ställen att gå och käka på också nu att vinlistan får styra lite grann valet?
Ja, den styr ju fullständigt. Det är liksom det handlar om. Ja. Jag väljer vin först och sen väljer jag maten efter. Och för mig är det liksom, jag har enorm respekt för matlagningskonsten och alla våra duktiga kockar i det här landet och sådär. Men samtidigt så tycker jag att det är så härligt när man kan välja bra viner och bara kombinera det med väldigt enkla rätter. Det behöver inte vara de här raketforskningsmaten, om man pratar om till exempel fine dining, som är jättekul att gå och prova. Och jag älskar att gå till Fransén eller Färviken eller någonting sånt, men det är också kul att bara så här, som häromdagen när Daniel Crespi körde ut, vi hade en provning hemma med Chateau Montelena, och så kom han ut med stuvade makaroner och falukorv, och det är liksom
Pac-Man.
Ja, men det är geninivå på det, tycker jag. Ja. Och det är så enkelt, för det är ju så bra komponenter till det där vinet. Det funkar det sjukt bra.
Ja, men det är ju faktiskt det. Varför vin?
Jag tror att jag... Ja, men jag är uppväxt i en familj där man drack vin. Och inte på något osunt sätt. Eller det var ingen alkoholism eller liksom något sånt där. Och det var inget snobberi heller. Det var vanliga föräldrar på Söder. Men de älskade Italien och köpte vin när det kom ibland från på bolaget. Så åkte sladdade morsan upp med en Volvo på Folkungagatan och köpte en låda Vignetti Castarna, kommer jag ihåg. Det var någon sån här Toscana-historia. Och det där var väl egentligen det första vinet jag fick prova när jag fick prova alkohol hemma. Och det fick jag väl göra där någon gång när jag var kanske 16, 17, 18 någon gång där. Och... jag liksom, mamma pratade mycket mer om, det är bättre med vin än sprit, sa hon alltid. När vi liksom, det här med att man skulle börja dricka alkohol och komma liksom i första kontakten med det. Sådär. Så att jag lärde mig egentligen aldrig dricka sprit. Och jag såg så mycket kompisar som, det blev så fel ofta när de drack sprit när de var sådär unga. Och man hade liksom ingen koll, drack alls för mycket. Och jag tyckte att det brände till för mycket i halsen. Det var liksom inte behagligt. Men jag tyckte vin var behagligt. Och så var det kanske syrran eller någon som lärde mig just det här liksom kombinationen av till exempel en köttbit och rött vin då, till exempel, som man pratade om då.
Så mat och vin kombinationen kom in tidigt?
Ja, men det kom ganska tidigt då. Men sen så har jag alltid druckit mycket vin och gillat att dricka vin på turné. Och jag alltid har vin i logen. Vi har alltid druckit vin. Ja. Och sen hade klart vi hade våran romperiod där på 10 år ungefär, där vi drack väldigt mycket rom och cola liksom, för det var det man gjorde också. Men sen vin har liksom, det har alltid funnits där, och jag började tidigt i restaurang, och redan 2001, så alltså 3 år in i min karriär, så var jag väl, var jag min äldsta sons mamma och jobbade på restaurang, och det pratades mycket om att gå sommelierutbildning redan då, och då kände jag så här, gud vad mäktigt, det där skulle jag vilja gå och lära mig om vin. Det hade varit
kul. Det fanns ett frö planterat.
Ja, ja, absolut. Men på den tiden var det ju så här. Alltså så hade man ju kommit som... Jag kommer ihåg när jag pratade med Jürgen på Brix Wine. En kille som är importör. Som liksom, han ljög sig in på restaurangakademin för att han var privatperson. Så det var ju liksom... Man var ju tvungen att jobba på restaurang för att komma in. Så att... Sen när jag började bygga upp den här portföljen av PLX, det som folk kallar för kändisviner, och när jag gjorde den grejen, så alltså jag var ju, första frågan jag fick så var jag ju väldigt negativ till det, för att jag tyckte att det var lite fånigt sådär, men å andra sidan det
tyckte du själv att du var fånigt? Ja, var du rädd att man skulle tycka att du var fånig?
Nej, det tänkte jag inte så mycket på, men jag tyckte väl kanske att det var lite så här Ledin-vin eller vad det var nu som jag kommer ihåg att jag tittade på, men sen kände jag så här. Att det, eller jag tyckte att det var fånigt, men jag kände nog att det kanske inte passar mig.
Nej.
Och jag har så mycket ung publik, och varför ska jag börja sälja alkohol för, tänkte jag då?
Det fanns en moralisk aspekt.
Ja, det också. Men samtidigt så tänkte jag så här, när jag stod där inför 2012 och jag skulle fira 15-årsjubileumet för första skivan 2013, och tänkte jag så här, herregud, jag har varit i den här hiphop-svängen nu i 15 år. Det här är en av världens tuffaste branscher att hålla på med musik i Sverige. Mm. Varför? Jo, för att vi är så sjukt duktiga på att göra musik i Sverige. Det här är stort, att jag ändå har hållit mig flytande liksom, på det här stormiga havet och varit aktuell fortfarande. Eller är relevant. Det ska jag fira. Och då tänker jag så här, vet du vad? Vi gör en Prosecco. Det är en kul grej. Och jag tyckte, jag alltid...
Varför väljer du Prosecco?
För att ingen annan hade gjort Prosecco.
Nej.
Och... jag vill inte göra någonting som någon annan har gjort. Och framförallt så vill jag inte sätta mig själv liksom på etiketten.
Nej.
Utan då säger jag så här, okej, om vi kan bygga upp ett brand som vi kallar för PLX, som liksom inte är så förknippat med mig, mer än att det är förknippat med mig för att det är jag som håller på med det. Och först och främst så här, måste vi göra ett alkoholfritt alternativ. Det är det viktigaste. Så då gjorde vi PLX Pure. Och det gjorde vi, det var det första vi släppte. Mm. Vi släppte ett alkoholfritt alternativ. Mm. För att jag har en jättestor publik som inte kan dricka alkohol, som inte får dricka alkohol, som kanske är gravid eller vad det nu är för någonting.
Och det här genomtänkt från dig från första början?
Ja, från
eller
första början.
Rådgivare?
Utan... Nej, det var ju liksom tänkt ut det så. Ja. Och sen så tänkte jag, så tar vi ut Prosecco. Och Prosecco är någonting som jag kan knyta ihop till mina barndomssemestrar i Venedig när jag var liten. Jag sprang vilse där. Det var liksom en stor grej när jag var liten. Kom bort från min familj. Och jag kommer ihåg att man drack liksom mousserande, du vet, som aperitif där. Mm. Och liksom det fanns en historia till det. Så då tyckte jag att det var en kul grej. Plus att Prosecco var inte så alkoholstark heller. Och den var lätt. Plus att min fru älskar att dricka mousserande. Men vi kan ju liksom vi köper inte champagne varje dag.
Nej.
Och då tänkte jag så här, det finns många liksom saker som är viktiga med det här.
Ja.
Och så byggde vi upp etiketten orange och svart så att den skulle gå liksom i linje med den första skivan då, så som den såg ut eftersom det var 15-årsjubileum. Och sen så var jag väldigt noga när jag provade ut de här olika, jag hade väl ett 30-40-tal olika liksom mousserande som jag testade. Men då gick jag liksom på det som jag tyckte var det torraste, för att jag visste att Prosecco hade en viss sötma i sig, men jag ville gå på det torraste. Och där började det, och då kände jag så här, ska jag göra det här, då måste jag veta vad jag håller på med. Och jag vill inte bli liksom stå där och bli neddragen av brallor. Jag ska lära mig alltihopa. Så då ringde jag till första restaurangakademin, fick jag ingen plats där. Och sen fick jag tag i vinkällan. Och de sa så här, du kan komma hit och vi kommer kunna få in dig på kursen. Och det som var fiffigt med deras utbildning var att de körde samma kurs, gick en vecka senare i Göteborg.
Precis.
Så att varje gång jag förlorade en dag så kunde jag ta igen den. Så jag missade inga kurstillfällen. Så jag åkte ner till Göteborg 4 gånger och hade 4 kurstillfällen där också. Mm. Och sen så gick jag in i det där. Och då väcktes ju intresset på en helt sinnessjuk
nivå. Men då fattar man helt plötsligt vad det handlar om.
Ja, och då var det som jag öppnade. Jag brukar säga att jag öppnade Pandoras ask, fast i ett positivt avseende. Det bara rullade ut massa roliga saker.
Ja.
Och inga hemskheter. Utan sjukt kul var det, och där någonstans så blev jag helt tokig och liksom utvecklade även portföljen mera, och sen så har ju den här PLX-portföljen liksom utvecklats ut efter. Ibland har jag varit lite rättshaverist som jag har varit så här, nu ska vi lyfta sherry liksom.
Mm.
Ja, vi kommer ju inte sälja, om vi tar in 1000 flaskor fino så kommer vi aldrig sälja slut. Ja, okej, men skitsamma, vi kommer i alla fall göra ett lyft för fino, det är det som är viktiga. Och då har jag liksom tänkt att göra den grejen, eller så vi gör en Barolo för att det är en kul grej. Sen vi gör ett folkligt vin, vi gör ett bordsvin, eller så det har varit olika.
Ja, du skjuter ju åt alla håll och kanter, det är 10 stycken produkter idag.
Ja, det kanske jag har ingen koll på riktigt.
Mm. Och du är ju bland bredden, höll jag på att säga, på så vis är folkligt. Vendetable är ju det senaste som har kommit ut kommersiellt i alla fall. Och gamla världen håller där, Frankrike, Spanien och Portugal och Italien. När kommer nya världen?
Ja, vi har tittat på det också, framförallt Sydafrika, för det är väl det som är väldigt intressant där tycker jag. Om man inte skulle hitta någonting i USA kanske som känns riktigt, riktigt bra.
För du reser ju en del i nya världen också nu med ditt nya vinkunnande, vinintresse.
Ja, jag har precis varit i Oregon, Portland. Mm. Så att jag försöker ju så mycket jag bara kan. Jag vet ju att det är liksom resorna som kommer ge den här totala kunskapen. Det är då man verkligen, verkligen förstår saker och ting.
Ner i myllan.
Bourgogne kommer aldrig fatta förrän jag varit där. Det kan man säga redan nu. Det är helt omöjligt att läsa sig till allting. Men visst är det så. Och sen så tror jag att vad jag försöker göra är att sen ska man ju veta att min smak förändras ju också. Jag menar, jag har inte samma smak som jag hade 2013.
Nej.
Men jag kan ju fortfarande gå tillbaka. Alltså, jag är fortfarande stolt för allting, alla de här grejerna som jag gör. Och så
dricker du dina egna viner?
Ja, det gör jag.
Så att du kommer tillbaka till
det? Ja, det gör jag. Emellanåt så gör jag det. Men jag försöker ju hela tiden inte dricka samma vin så mycket som möjligt. Att jag försöker liksom prova. Jag försöker prova nya viner hela tiden, för att det blir...
Blir du kräsnare med dina egna viner? Jag tänker, i och med att du får prova så mycket annat utav stora, andra större bjässenamn, och sen så när du kommer tillbaka till dina egna sen, märker du att precis som en platta man kanske lyssnar då 15 år senare, att borde ha tänkt så här eller att...
Ja, det kan bli. Alltså, det är klart att man går tillbaka och så kan man känna så här, och så här skulle jag vilja göra nu, eller jag kanske vill hitta någon ny smakkombination eller någonting sånt. Men jag tror att det avgörande är väl att jag vill försöka hålla ner sockerhalten i vinerna.
Yeah.
Och försöka hålla ner alkoholhalten också, om det går. Den här Barolon som vi har tagit in från Montiero till exempel, som är en bra producent i Castellon Falletto, det är liksom, han är ju en traditionalist. Det är traditionella Barolo som vi håller på med. Och vi tittar på en Lange Nebbiolo nu för att kunna hitta ett annat alternativ som är lite billigare. Liksom. Och sen är det ju så här, det här är ju någonting som i vinvärlden, i champagnevärlden säger man ju B&B eller Bob, Bayerson Brand. Det är vad det handlar om, att man lablar upp saker och ting. Jag tror att det där kommer bli mycket, mycket mer vanligare. Och som Alf Tumre sa det också någon gång, det är egentligen vad man kan kalla det för merchandise också. Ja. Det är ju så.
Men... Visst är det ju så. Och jag menar, har man då kommit från en artistkarriär där det är viktigt med merchandise också. Men det kan ju också vara det som du var inne på där med kändisvin. Ja, vissa gör ju det idag rent kommersiellt. Bara, ja, vi ska ha
absolut
något.
Absolut.
Det är ett sätt att kränga.
Ja, men det är som, precis som allt annat. Men jag tror att det viktiga för mig med de här produkterna som jag gör, det är att det är min smak som har satt det. Det är min tunga som har bestämt att så här ska det vara och så här vill jag ha det. Och det fina är det där, och det som jag tycker är så otroligt, som är så ödmjuk och tacksam och tycker är kul, det är att det är väldigt många som delar min smak. Ja. Och det har ju uppenbarligen varit så.
Ja, nej, men du har ju satt det igen. Är det Petter rapparen och textförfattaren, eller är det Petter musikern som är vinfantasten?
Det är Petter musikern och textförfattaren, artisten skulle jag vilja säga.
Det är allting ett.
Ja, det är det ändå. Så är det ju liksom.
Vad jag menar med det är ju det här att för att som textförfattare och låtskrivare så har du ju ett erkännande, och det är ju något du fortfarande håller på med, inte bara genom att spela in musik fortfarande, men också att vara ute och föreläsa och kring texter och lyfta fram dem och så. Att skriva om vin nu då, har du tillgång till samma språkbibliotek tycker du?
Ja, för att jag lyfter liksom in det, mitt språk, och skriver så som jag vill skriva och så som jag vill uttrycka mig. Det var så jag började när jag menar min första skrivjobb var Anders Enqvist som gav mig På livets goda, vilket var jättekul, för där skrev jag, sa bara skriv som du vill liksom, och det var det jag gjorde. Och det är så som jag skriver nu för Vinguiden, och försöka hålla mitt hugg och prata tydligt och enkelt och inte hålla på och använda för mycket svåra uttryck så att folk inte ska fatta vad jag pratar om.
Hur kan man utveckla vinterminologin? Jag menar, nu har jag träffat din kollega här för ett tag sedan, Alf Tumre. Han är också där och breddar sättet att berätta och skriva om vin. Med din entré i vinvärlden, skrivandet om det, så har det ju också öppnats upp ytterligare en autostrada för det där.
Ja, men det är också att garva lite åt det, liksom inte vara så...
Skitnödig.
Ja, skitnödig är en ganska bra uttryck. Jag tror att det kan bli lite så att man... Det är ungefär som att man, om man dricker fel vin av någon anledning och någon råkar se en, då är det ungefär som att man svär i kyrkan. Det är, som, det är inte så farligt, det är inte så allvarligt, det är bara att köra, det är ju kul. Det är vin ska vara roligt, prova allting. Jag kommer ihåg, jag la upp på vår Instagram-konto här, vin, och så la jag upp en bild på Pandora för ett tag sedan.
Artisten Pandora?
Nej, inte Pandora, utan det här, jag tror att det var ett gamla vinet Pandora.
Aha, ja.
Som liksom står på etiketten, ett varmt vin från den soliga Spanien. Vet, som, och det är ett vin som inte säljs längre, men det var en sån här bröllopspresent som vi fick. De tog väl bort det där någon gång runt 2000-talet.
Ja.
Det är så, och det höll jag upp och liksom skojade om så här, fan vad kul att jag har den här gamla kultpjäsen. Och då var det någon som skrev liksom så här, och vi vet inte om vi kan ta det på allvar. Det här. Och
då kom det.
Ja, och då känner man bara så här, men man måste kunna skratta. Man måste ju kunna liksom garva åt det. Det finns värre saker i världen att bli upprörd över, eller vad det nu är för någonting. Och vin är ett livsmedel liksom. Och jag tycker att det är kul att ha en sån där produkt från en gammal era liksom.
Det vore ball om man någonstans skulle hitta en sån här undangömd skatt. Sen får man väl lägga in vad man menar med värdering av skatt då, men hitta en sån här 70-talslåda någonstans med Bejas, Kir, Parador, Diamant och allt sånt där som finns. Och det skulle ju förmodligen smaka...
Parador heter det, så var det.
Ja, exakt. Ja, det var den du menade, va?
Ja, jag tror det.
Det är ju klassikernamn, men det rynkas ju på näsor av förklarliga skäl för vissa gånger kanske, men som sagt, som du säger, det där och då var ju det ändå liksom ett avtryck av
den
tidens vinkonsumtion. Du min vän, jag bad dig ta med dig vin.
Ja.
Vad har vi plockat fram nu?
Jag tar med mig ett vin, jag vill slå ett slag för Sydafrika. Det här är ett vitt vin från en producent som heter, vinmakaren heter Duncan Savage. Och Savage Wine heter vineriet då.
Fräckt.
Ja. Det här är jag ska inte göra en lång historia, men jag var med mina matkollegor som jag driver en restaurang med som heter Käk. Vi var i New York och drog runt, och så hade vi bokat bord en kväll på MoMA eller Modern Art Museum där och bokat, jag skulle käka där. Och så tog vi vinpaketet då. För min ena kollega, han gick som lärarutbildningen med mig också. Ja. Vi tog vinpaketet och det första vinet de kommer in med, det är det här. Och jag var lite så här, Sydafrika, jag visste ingenting om Sydafrika. Så jag var väldigt lite skeptisk så där kanske. Och så hade ingen riktig aning om hur ska det här bli. Och så smakade jag och tyckte det var supergott. Och han, som Len hade, han pratade så himla mycket varmt om det här vinet och sådär. Och så la jag det på minnet för att etiketten är väldigt fin. Den är en vit etikett med bara en liten text där det står Savage. Och sen så var det så att jag skulle åka ner till Sydafrika på Cape Wine.
Du kan hälla samtidigt.
Ja, på Cape Wine då i Kapstaden på en vinmässa. Och det första middagen jag kommer ner till där, det är en middag som ska vara med vinerier då. Och Ditoren är den ena och den andra var Cape Point Wine som heter. Och den första killen jag träffar är en kille i kostym och en annan kille som står där och han har en flanellskjorta och ser ut som en surfare. Och presenterar sig, då visar det sig att det är Duncan Savage som är
himself.
Men han jobbar då för det här Cape Point Wine eller vad det heter och han gör det här som en liten egen låda själv. Och, men nu har han slutat och börjat satsa fullhjärtat på sitt eget vin.
Ah, okay.
Och jag har haft lite kontakt med den där killen och han gör några röda varianter som är helt fantastiska. Ett vin som heter The Girl Next Door och Follow the Line heter de, förlåt.
Okay.
Det är väl lite sådär, de röda varianterna är lite södra rån baserade blends liksom. Och sen har han det här vita då som jag tycker är helt fantastiskt. Och det här är en blend också tror jag av en Chenin och någonting till, om det kan vara som jag kommer ihåg.
Jag tror nästan det, va? Man känner ju onekligen igen Sydafrika. Vinden direkt ner i glaset.
Men jag tror att den här mannen, Duncan Savage, jag ska inte säga för mycket, men jag tror att om 10 år kommer vi titta tillbaka och tänka på så här, vad kul när det var så när Sydafrika kom tillbaka på riktigt. Ja. Och då tror jag att han kommer vara den som bär fanan.
Kika på det. Otroligt snygg och smakfull etikett.
Ja.
Det är less is more, verkligen
är det. Ja, och det här är också kul att prata om. Det här vinet vet jag finns på Systembolaget i beställningssortimentet.
Ja, det gör det.
Lite till och från hela tiden. Det är en kille i Karlstad som tar in det här.
Vi kikar på hemsidan sen när ni lyssnar på det här programmet här. Då kommer vi skriva upp artikelnummer och grejer och sånt också. Då. Men du, då kanske det inte...
Vad äter du till det här, tycker du?
Vad jag käkar till det här?
Mm.
Ja, jag... Nu är vi ju i midsommartider här, så att...
Nu ska man veta att det här är lite utvecklat också.
Ja.
För att det här,
vad var årgång på den här? Det var...
Jag har ingen aning, den står inte ens här. Men jag tror, nej, 14 nu.
14, ja, men det känns ju att den har fått... Den har ju, nej, jag skulle köra grillad fisk här.
Ja, jag tror också det. Lite grillad och lite sådär krispig panering av något slag.
Ja,
någonting sånt.
Jag skulle köra grillad fisk, kanske ett litet paket till och med, så att jag skickar ner lite sådana här citrusgrejer i den för att lyfta också lite citrusflavören, som man säger i den här.
Bra syra. Mm.
Men också ha den här, det märks att det känner ibland i den också, för det blir lite grann den här lite steniga, ståliga finishen i den också. Så.
Jag tror att det är det.
Ja, men vi säger att det är det.
Vi säger att vi låtsas att det är det.
Någon får slå oss på vinnan.
De slår sig i huvudet sen. Det visar sig att det är en helt annan blend på den där.
Nu kommer de, precis, nu var de här mediumerna där i början när de suttit där och orerat och sen lik förbaskat så har de fel i slutänden. Du, om vi tittar på, backa tillbaka då till artisten, musiken Petter då där. Att skriva så mycket text som du ändå har gjort till det där, och jag räcker ju bara att plocka upp ett konvolut från förr eller gå in på och kolla på texterna, att jag kommer ihåg allt man skriver till att börja med. När kommer du ihåg att du skriver om vin eller nämner vin första gången i dina texter? Inte att du blir full eller berusad eller?
Jag skrev nog om vin runt 2008 redan. När jag var nere, jag skrev en text som heter Min kärleksaffär, där jag liksom skrev om olika ställen jag reste till i världen, och att jag var i Bordeaux eller Hossegård eller någonting sånt. Kan ha varit en av de tidigare gångerna. Men jag har nog rappat om vin runt 2008, någonstans där.
Har du gjort det tidigare?
Kanske.
Det går bra nu.
Svindy i Bordeaux. Kanske, jag vet inte.
Hennes i Moët.
Ja, såklart. Hennes Moët, jo, så var det ju också. Fast jag räknar inte det som vin, även om champagne är det såklart. Men och Hennes är ju någon sorts vin också, kan man väl kanske säga. Men
ja, det är kanske mer Leiben.
Det är mer Leiben, det känner jag. Men jag nog...
Hennes är ju, finns det, det är ju väl en konjak som heter Hennes?
Konjak, ja. Jag är konjaken.
Ja, just det.
Jag brukar kalla det för vin ändå.
Ja, och det får ju vara så. Så att det är intressant. Skulle du skriva om vin idag?
Ja, absolut.
Och då blir det
ja, idag rappas en hel del om vin, kan jag säga.
Ja.
Herregud, alltså. Det är jättekul. Gick från, vad var jag skrev för något tag sedan? Vad var jag skrev? Gick från Gatto Negro till alltid Negro. Något sånt. Du vet, vinetiketter, det blir ju roliga punchlines liksom. Alf Tumle brukar driva med mig så att jag nödrimmar. När jag sa att jag Pinot Grigio pasta med pesto rimmade på Gaia Barbaresco. Men det var ju faktiskt sanningen. Jag menar,
ja,
herregud,
men det är...
hallå. men det var sanningen. Jag, det var ju så jag kände. Och... ja, nej men herregud, vin är min värld. Det är klart jag kommer göra det. Jag har funderat på om man skulle kunna göra en hel låt om bara vindistrikt. Där man bara gör referenser till olika viner.
Finns det någon motsvarighet ute i Europa eller i världen till dig? Någon annan artist som också har den här genuina vin?
Det finns en av mina... Det här är en ganska kul historia. Det finns en artist som jag hade som idol när jag var ung. Mm. Han var med i en grupp som heter Brand Nubian.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rapparen heter Sadat X. Han var ganska, den gruppen var det, de var rätt troende och så när de slog igenom, men idag så är han ju en vinpersonlighet i USA. Han har någonting som heter True Wine Connoisseur. Mm. Och han är väl lite det jag är här. Och började med att han satt i studion och inte hade någonting att göra med sin polare. Och började, hade en flaska vin och skulle göra musik. Och så började de filma honom medan han recenserade vin. Mm. Och han hade ingen aning om vin överhuvudtaget. Han satt och halsade den där flaskan. Men pratade väldigt kul om vin. Ja. Och började lägga ut det där på YouTube. Sen växte det där till sig. Och nu är det liksom en tv-show i USA.
Ja, det är det.
Och den där rapparen, när jag fyllde 40 år så... kom jag upp till Södra Teatern och trodde att jag skulle göra ett företagsgig. Och så kom jag ut på scenen och då står hela, alla mina vänner står framför mig. Jag fattar ingenting. Mm. Jag kom precis ut på scenen och så står alla vännerna framför mig. Och då har min fru då gjort en överraskningsfest för mig. Och så börjar jag liksom ha trevligt med mina vänner. Och så får jag en knack på ryggen och så vänder jag mig om på scenen. Då står Sadat X där på scenen.
Du känner igen honom?
Ja, min fru flugit över honom.
Wow.
Och sen hade vi honom här nu på Strandvägen 1. Så det är väl egentligen, han är väl kanske den motsvarigheten till mig.
Ja, kul. Det är och han vet vad du pysslar med nu också då?
Absolut, vi filmade honom för Vinos nu, jag och Alf, och gjorde en intervju med honom som vi ska lägga upp snart. Så jag hoppas det kommer.
Ja, häftigt. Du, skål, det här var jäkla bra. Sydafrika, på väg tillbaka får vi hoppas då.
Ja, det tror jag att det kommer vara. Det är, om man bara ska göra en liten vinnördig förklaring om Sydafrika ganska snabbt, så kan jag säga så här. Det finns två läger i Sydafrika. Det finns ju det här gamla läget som har gjort väldigt fransk inspirerade viner i form av Bordeaux-stylen liksom. Mm. Och kanske kört fast lite grann. Och sen så har man det nya läget som dels sysslar med väldigt mycket av det som vi kallar för naturviner, men också det som Duncan Savage och de gör, som är lätta, inte så mycket fat, ganska kanske råninspirerat, borgoninspirerat, och gör faktiskt fantastiska grejer. Det är ett gäng unga människor som kommer nu, som jag tror kommer vara den liksom stora massan som kommer få vända trenden av vad folk har för förväntningar av sydafrikanska viner. Ja, det här är ett av mina favoritländer när det kommer till vin.
Spännande. Och var det innan eller blev det för att du var där?
För att det blev för att jag var där såklart. Ja. Och jag var på en vinmässa i 3 dagar där det var flera hundratal vinmänniskor som ställde ut. Och jag fick en ganska tydlig bild av hur det ser ut och vad läget är. Och vad som är på gång och vad som kanske har kört fast och sådär. Och det finns...
För det finns ju en del som säger att det är lite läskigt att åka till Sydafrika, just att det är så skilda saker där också, att det åka runt på vingården där det inte känns så kul kanske alla gånger.
Nej, jag har ju inte varit ute på vingården där, utan jag var på mässan. Ja. Det var det, va? Men jag tyckte att det gav mig ett bra exempel, och jag tycker att de vinerna och de vinmakarna jag träffade var ju fantastiska. Det finns en ny kul importör i Sverige som kallas för Wine Rebels, som jag tycker man ska kolla in, för de tar in väldigt mycket av de grejerna som jag
Wine Rebels.
Ja, som jag plockade upp där som jag tyckte var coola.
Du, eftersom vi båda två är gamla utexaminerade sommelierer då från vinkällan.
Yes.
Vi har ett avsnitt, eller har ett moment här som brukar kallas för sniff och snurr, där vi får välja fria frågor, men jag tänker faktiskt strunta det när du sitter här nu. Jag tar ju chansen här och går loss på lite gamla instuderingsfrågor.
Du kan fråga mig vad du vill.
Och så får vi se om du kommer ihåg eller det var som för mig, det var som att plugga kunde man göra, så vart det post-it-lappar, sen försvinner de efter ett tag.
Det där är ju ut genom farsdörren sen liksom.
Lite så, men jag får se, du kanske känner igen de här. Jag tror att nästan att det är samma frågor fortfarande. Hur benämns sent skördad på följande språk? Tyska. Sent skördade druvor då alltså.
Sent skördade druvor. Men, alltså, tänker du på Trockenbärenhausläse eller?
Ja, eller det som kanske, ja, det är ju en del sent skördade druvor onekligen. Men om vi tänker alltså själva uttrycket för sent skördad, Trockenbärenhausläse blir mer än i själva stegen av klassificeringen.
Nej, det slår still i mitt huvud nu.
Spätläse
såklart. Ja, exakt. Just det. Ja, och sen på franska är det Chandes Tradiv, eller vad fan det heter. Är det inte så?
Vendant Tradiv.
Okej.
Ja, vi borde ta det på olika sätt.
Så
ja. Vi säger engelska då.
Ja. Late Harvest.
Där har vi den. Hur var det att jobba med instruderingsfrågor?
Jag jobbade nog väldigt mycket med att jag och Annette höll på och skickade frågor till varandra. Det roliga är att jag och Annette jobbar nu på Vinkällan. Mm. Hon är fantastisk. Hon ger sig inte. Hon skickar, varenda dag hon sitter på tuben till jobbet, så skickar den där människan alltså så mycket frågor till mig varje morgon. Även i morse kom det hur mycket grejer som helst.
Bra.
Och så får jag svara på frågor hela tiden. Jag kan visa det i min telefon. Det är helt galet. Vi har en WhatsApp-tråd hon har. Som bara, varje dag kommer det frågor.
Det är bra, man måste hålla det där igång.
Hon bara, vad heter Tempranillo i La Mancha? Vad kallas det för? Sensuell, du vet, som att hålla på liksom och komma på, och båda vi, hon och jag, konstaterar ju att jävlar vad snabbt man glömmer grejer.
Många liter ryms i en barrik då? Barrik Bordeläs?
225 eller?
Ja, det är bra. Ja. Om du binder ihop 4 stycken barriker då, vad kallas de?
Va?
När du ska frakta dem?
Ja, det är ingen aning om.
Todo.
Aha, okay.
Den fanns med här på en av våra gamla. Skicka den till Annette.
Ja, den visste jag.
När du skickar tillbaka den så. Vi kommer tillbaka till de här små instruderingsfrågorna, men det var kul att ni gör det, för att man behöver ju som sagt...
Jag tycker det där är skitkul. Det finns också, det finns ett spel som jag köpte som var jätteroligt, som var ju, vet du, Britt-Marie Bäcke som hade gjort ett spel som hette... Vad heter det nu? Bouquet heter det. Som är som ett typ ett sorts monopol, fast bara med vinfrågor. Jätteroligt, sådana här flashcards liksom.
Det borde finnas mer sådana där grejer. Du borde ta fram ett spel, Petter.
Ja, eller hur?
Det kan vara nästa grej.
Det kan vara ett vinspel.
Ja, men absolut. Mm. Herregud, det är kombinerad kunskap med nöje och lite nytta och sådär. Det var ju poppis på 80-talet, sådana här ölspel och grejer man satt och trampade runt med. Vet du vad? Jag tar också ett vin här. Jag tänkte låta dig få öppna den. Och nu får du inte vara rädd att skaka eller något sånt där. Vi har ju varit inne och touchat på ämnet naturvin.
Mm, bra.
Jag vet ju att Alf, din kollega, har ju lyckats hitta en brygga mellan det här att få vinna respekt bland traditionalister men också att vurma för nya naturviner och så. Hur är ditt förhållande till naturviner?
Alltså jag och Alf är ju lite som två bröder från samma moder. Ja, men vi är lite sådär, jag tror att varför jag och Alf fastnade för varandra, det är inte såhär, vi är inte sjukt lika egentligen, men vi är sjukt lika också, för att vi delar väldigt mycket åsikter när det gäller vin, och vi resonerar och vi snackar oss fram och liksom håller på sådär och testar. Och det vi finfärgen här, hörru.
Ja, det är grumligt som
sagt. Ja, men det är härligt. Men jag är såhär, jag tycker att det är, de flesta grejerna, varför jag och Alf också funkar så himla bra, det är för att Alf är från musik och jag är från musik. Så vi kan hela tiden koppla på den här musiktänket i allt vi håller på med.
Det blir BPM hur ni än bär så.
Ja, nej, men det blir liksom i musiktänket. Och vi kan dra en liknande parallell. Det är ungefär som att så här, jag ska spela in en skiva på riktigt. Vadå på riktigt? Ja, men jag ska göra det med rullbandare. Jag ska spela in det i en riktig studio. Nu när jag gjorde det med Skeppsholmen. Mm. Då spelade jag in det med Mattias Glav och i, du vet, Benny Anderssons riktiga studio, Riksmixningsverket. Det är rullbandare. Det är alla tagningar tas. Vi klipper inte ett skit. Allt ska tas på en tagning. Liksom. Och det ska vara på riktigt.
Back to basics.
Det är lite så när man pratar med folk som, du vet, är traditionalister inom vinvärlden. Att här, vi ska göra det på riktigt. Eller till och med när man pratar med någon som håller på med naturvin, som säger så här, det är inget skit i det här vinet, det är allting äkta, det är på riktigt. Och så här. Ja, för mig, i slutet av dagen säger jag så här, vet du vad? Du kan ha gjort din låt med, liksom, jag höll på att spela in en låt med Joel Alme för ett tag sedan. Och jag bara, den här orgen är så fet. Var har du fått den ifrån? Han bara, det är min dotters lilla synt som hon har hemma på sitt flickrum. Liksom. Jag bara, men det är avskrämt. Och det spelar ingen roll om det inte är den här kräddiga instrumentet. Nej. I slutet av dagen, svänger låten. Ja, det gör den. Ja, men då är det bra. Ja. Smakar vinet bra? Ja, då är det bra. Håll käften. Du vet, det räcker. Du vet, det är så jag tycker. Det är så här,
bryt inte ner det.
Nej, du behöver inte göra så mycket. Smakar maten bra? Ja. Okej, sen kan jag tycka så här, visst, vissa saker, det är inte kul man sprutar antibiotika i kött eller vad det nu är för någonting. Och jag kan tycka så här, jag har inte problem med svavel, jag har inte problem med naturvin. Jag är bara så här, jag tycker det är fantastiskt när folk hittar sina liksom egna sätt att göra sina grejer på. Eller framställa sin egen konst eller musik eller vin eller vad det är för någonting. Jag gör inte någon big deal utav det. För i slutet av dagen så är det så här, du kommer inte kunna sälja det här på mig bara för att du har gjort det på ett visst sätt. Nej. I slutet av dagen så ska det funka. Det ska låta bra, det ska smaka bra. Det är det handlar om.
Och det är faktiskt helt okej också om det finns människor som inte tar till sig det. Nej. Då ska jag inte försöka frälsa dig med det heller. Men du kommer förstå det en dag om man säger så i så fall. Då. Ibland, men här, nu när du hällde upp här och vi öppnar upp här, man känner, det kommer ju onekligen ofiltrerad skön gästdoft.
Ja, det här är liksom, nu luktar det lite Hammarby boxningslokal av det här i början. och det är liksom den här lite halsfettiga jumpa. Du vet, man har gamla tubsockerna som man hade, inte sport eller vad det var för någonting, som man har glömt dem i väskan.
De gråa mattorna där.
Ja, gick katten och kissade på dem också för att de tyckte om det. Men i vilket fall som helst så är det så här, en grej som jag och Alf kom fram till när det gällde just de här naturvinerna, som det är att lufta dem. Och lufta dem gärna ganska mycket. Ja. Alltså till och med kanske ett dygn ibland. För det här försvinner. Mm. Och då blir det fantastiskt. Mm. Jag tycker att det är väldigt bra redan nu. Även på doften. För jag har inga problem med det här.
Vi ska berätta för dem som inte ser det här nu. Och så. Det här är då alltså en Domaine Leandre Chevalier. DLC Blanc Noir. Och det ger ju en liten fingervisning om, trots att vinet är ljust, att det kanske är en druva som inte är.
Det är en, vet du det, Pinot Noir helt enkelt.
Blanc Noir Fit 2014.
Så gott var det.
Från Bordeaux.
Ja.
Och då vet vi att pinotdruvor växer inte i Bordeaux.
Nej, men det är väl kul att bryta normen där också.
Ja.
Och göra något annorlunda.
Ja, det här är faktiskt 100% Cabernet Sauvignon.
Är det så?
Ja.
Jaha, jag trodde det var en Pinot Noir.
Nej, det är faktiskt Cab Sauvignon.
Ja,
det
fick jag lära mig något nytt.
Som inte är röd, helt enkelt. Vad tycker vi om det här?
Det var liksom, jag tycker vinet är fantastiskt. Jag tänkte inte ens på det. Hade jag blindprovat det här, med, alltså, nu på riktigt blind, alltså med någonting för ögonen. Mm. Då hade jag nog gissat på att det var ett rött vin i glaset.
Du hade gjort det?
Ja, det tror jag. Men om det inte var så kallt som det är nu. För nu det är det så här vitt vinskallt. Ja. Ja, mm. men, Men Blanc Noir, alltså jag tänkte så här, det är en Pinot Blanc, tänkte jag.
Jag skulle kunna gå på en Pinot-grej. För den
min
har
oblindhet
ganska...
i huvudet sa mig det. Men nej, jag gillar det här. Jag tycker det här var trevligt.
Den häftig syra också i sig. Verkligen. Så att man skulle kunna tagit det för en Pinot Noir-syra på så vis.
Men om du jämför det med Duncan Savage, om man bara häller upp det och bara tittar bredvid där, så ser man, det är ju två... Den ena ser ut som Östersjön och den andra ser ut som ja. Vet, den andra ser ut som en pool på något tak i Dubai liksom.
Skulle vi hälla upp det här och ställa på matbordet, då skulle vi veta precis var folk skulle gå och titta någonstans. Då skulle nästan tycka att det var fel.
Det är annorlunda, men det är... Och sen är det kul när folk gör rubbade grejer, som där menar göra Cabernet Franc, eller så göra vad sa du?
Cabernet Sauvignon
som ett vitt vin liksom. Det är ju skitcrazy alltså. Att göra det i Frankrike är ju helt galet.
Och i Bordeaux dessutom. Va? Och i Bordeaux.
Ja, i Bordeaux. Det är sjukt tokigt, det är alltså. Det var lite som när jag var nere i Alto Pimonte med Alfa, och så provade vi Nebbiolo på rosé, vilket var succé. Ja. Men det är också så här, man tänker, här okej, okay, kan
ja.
Jag
det? Liksom. Ja, nej, men det blir liksom, man får tänka till några varv där. Han är Dominique Leandre, som han heter, den här vinmakaren också, han är ganska cool för att hans familj, han är traditionalist, men han är inte galen naturmänniska så, men han har väldigt speciellt tänk där han går runt bland sina rankor, för att han har, det är mer ett trädgårdsarbete som man säger. Han är inte vinmakare utan är trädgårdsodlare. Det har hans förfäder gjort. Och bland rankorna då så har han tagit fram en teknik då. Det ska ju vara väldigt noggrant med att det ska finnas luft. Det ska kunna gallra så att det får växa. Så att det inte liksom, nej, han sätter dem tätt. Så att han har 3 hektar, och det är han är numerolog också då. Så att de första hektarerna måste vara... 10 000 rankor. De andra följande sen, då blir det 11 000 rankor, och så blir det 33 000 rankor. 33 333 till och med. Så det måste följa numerologin för honom, för att han ska få det att funka.
Jag tycker det är så skönt. Ja, och det är kul med alla de här historierna om hur de håller på och liksom... ja, men du vet, vi gör det på det här sättet, eller vi gör... Återigen, smakar det bra?
Ja.
Det är det det handlar om.
Och det gör ju faktiskt.
Och man kan bygga grejer på story. Och det är jätte... Jag gillar det också. Det är precis som Paolo Roberto som säger så här... Jag menar, det här min farfars morfars polares gamla lumparpolare har rullat den här stenen ner för det här, och nu blev det min pasta. Och så, man bygger upp en historia.
Ja, bygg en story.
Det är jättekul. Men det kommer fortfarande vara så här... Smakar det bra? Ja, det gör det.
Vad skulle du käka till en sån här då?
Till den här? Ja. Alltså... Jag tror att det här är nästan någonting som jag gillar inte att säga att viner är säsongsbetonade. Men det är lite säsong för mig. Mm. Och det är lite aperitif, och det är lite kanske chips, oliver, grejen, liksom något enkelt. Mm. Någonting innan. Någonstans där skulle jag lägga det liksom. Jag tror inte att jag skulle
börja anrätta saker.
Ja, alltså samtidigt skulle det ju funka jättebra till en huvudrätt också, av något vitt slag också, kanske en fisk eller någonting sånt. Mm.
Den här finns på systemet också faktiskt, så att man kan, ni som är nyfikna på vad det här är för grummel nu då, så att in och kika på sidan här nu då, på vinguiden.com, så kan ni få se också vad det är för någonting. Men det var häftigt, kul att du varit överraskad.
Ja, men det var gott.
Han gör faktiskt ett mousserande på den också.
Okej.
Okay. På Cabernet Sauvignon.
Så att
han kör hela
kul med folk som bryter normen, det måste man ändå ge en liten heads up på, det är bra.
Det är så. Du, när upptäckte du att det är en sak att, jag tänker på när din musik kom ut och kommer ut, så märker du, får ju snabb respons från dina följare och dina fans, synes som du är väldigt aktiv med sociala medier och kommunicerar med dem också. Du får respons på texterna och det du skriver och det du vill säga. När märkte du första gången att du började få respons på det du skriver när du skriver om vin?
Första gången var det faktiskt när jag landade på Kastrup, tror jag det var. Eller nej, Sturup heter det, i Malmö. Och det kommer fram en kostymkille till mig. En riktig kostymkille. Min portfölj. Äldre här, säkert 50 år. Och sen så här, du, jag måste bara säga till dig. Jag tycker du skriver så sjukt kul om vin i livets goda. Det är så här... Det är så skönt och befriande och upplyftande att få det från ett annat håll. Mm. Fortsätt med det, sa han bara. Och då kände jag så här, wow, vad roligt. Då kände jag att jag verkligen fick riktigt bra respons för det. Och då ska man ju veta att jag var så, mitt självförtroende var ju absolut noll vid den där tidpunkten när jag skulle skriva om vin. Jag liksom, all föll mig i handen, kan man bokstavligen säga, när det gällde att liksom skicka in texterna. Är det bra? Kan man säga så här? Och det är precis som folk är oroliga när de ska uttrycka sina tankar om vin eller ja, men du vet så här, kanske bestämma vad de ska äta till middagen på en restaurang när de ska få vinlistan, att de blir osäkra. Den osäkerheten hade jag i början. Men där fick jag väldigt väldigt fin bekräftelse. Och det kommer jag ha. Jag minns det där mötet väldigt bra.
Ja, vad roligt.
Sen har jag sprungit in i flera sådana herrar som har, och damer, men som har liksom, som har varit så här, ja, jag tycker om det du skriver.
Idag är det ju inte fel att säga att du har en folklig approach också. Så. Nej, men det har du ju.
Yeah, alltså,
och framförallt efter så mycket bättre entrén och alltihopa och sånt också.
Får jag bara flika in en kort grej definitivt kring det där?
Ja.
Det här med folklighet.
Ja.
Det är nämligen så att jag kommer ju från rapvärlden. Och kulturjournalister i Sverige har ju jätteproblem att jag är en driftig person. Helst är det ju så här att när du håller på med det jag gör, den sortens musik jag gör, då ska du helst sitta i en lägenhet och röka hasch med neddragna gardiner och spela tv-spel. Det gör inte jag. Jag är driftig, jag håller på med massa olika saker. Jag har många järn i elden. Någon gång i någon tidning i Stockholm, tror jag det var, så skrev de, när de skulle recensera min skiva för några år sedan, så skrev de mig, satte de mig under en specialkategori där de skrev folklig rap.
Folklig rap?
Ja, och det gjorde de ju för att de ville driva med mig. Men nu ska de veta att det är tvärtom. Jag älskar att vara folklig. Jag vill vara folklig. Jag är liksom, det finns ingenting som är så fint som att få det betyget av en stor publik. Jag struntar om min publik i 8 år eller 88 år. Och jag har bokstavligen publik som är 8 år och 88 år. Jag är en folklig artist och jag är folklig i det mesta jag gör. Även vinvärlden också. Jag tycker det är fantastiskt, jättekul.
Mm. Och precis, och det var ju det jag ville komma åt någonstans också i ditt skrivande också nu då, när det gäller att prata om vin. För det innebär ju också att man når även de som kanske inte skulle egentligen fatta vad
jag vill ju frälsa, gamla. Jag vill frälsa folk. Jag vill,
ja, men ni ser ju som missionärer.
Nej, men, både jag och Alf, vi delar den här åsikten. Vi är så jävla överens om det här. Och det är att vin för oss, det handlar om att inkludera, inte exkludera.
Nej, bra.
Det är det det handlar om.
Ja.
Och det, tyvärr är det så att det är väldigt mycket att exkludera idag. Mm. Och många som följer, jag kan nästan tycka lite så här, det känns som, fan, det är som jävla mobbing liksom. På skolgården så här, ni har våra lilla krog här, vi håller på, ni får inte vara med oss liksom. Vi gör våra lilla grej, så här, om du är tillräckligt ball så får du vara med oss. Så funkar det inte, utan vi vill vara liksom, vi vill undervisa människor, nå ut till alla människor och tycka att så här, fan, prova det här, prova den här kombon, eller gör det här, eller vad det nu är för någonting. Var inte rädd, och det är det som den här boken Vin så funkar handlar om.
Superbra.
Det är liksom det vi försöker göra, ingenting annat.
Enkelt och bra.
Sen älskar jag att det finns nischade grejer inom vin, att det är så här, vi dricker bara vin som kostar 10 000 kronor flaskan, eller vi dricker bara vin som kommer från det där stället, eller vad det nu är för någonting. Så, ja.
Så mycket bättre.
Mm, jättebra.
Vad drack ni för viner där?
Kan du berätta? Med programmet som vi var med,
ja,
med mig.
Exakt.
Ja, då drack vi, för att få fart på min dag, så drack vi självklart. För det första så tror jag att det mest var jag och Plura som drack under inspelningen. Eller njöt av liksom vinet vid lunch och middag. Men på min... Eftersom jag då har hängt mycket på Kvarnen på Söder, så körde vi grosshandlare, som är en sån gammal klassisk drink, på lunchen. Vilket satte ganska bra nivå på hela dagen sen.
Mm.
Och vi hade trevligt, vi hade kul. Men framförallt så tror jag att det stora grejen var ju när jag vart nedbjuden utav Fille i Ison och Fille, rapduon.
Just det senaste.
Ja, och jag har ju varit ute och turnerat med Fille och Ison under ett koncept som vi kallar för Ikväll är vi kungar. Där vi vill liksom få, Ikväll är vi kungar ett uttryck för att alla ska vara kungar, tjejer eller killar. Alltså, ikväll har vi en trevlig kväll och vi mår bra. Och vad vi gjorde då var jag och Fille, jag började dricka Barolos med Fille. Och jag och Fille började, han bara, alltså de här Barolos, det är ju värsta grejen, vad gott det är, du vet. Så vi, jag och Fille, vi kallar någonting för, vi har ett litet gäng som kallas för BC, Barolo Crew. Det är han och jag. Och sen så bjöd han ner mig till Så Mycket Bättre, för han ville överraska Lisa Nilsson med en vinprovning. Mm. Och då tog jag med Alf. Mm. Och då hade vi lite gamla Barolos och vi hade en Sassicaia, vi hade Chateau Montelena, som är fantastiskt, Chardonnay från, och med liksom historisk bakgrund från, från Napa. Exakt, Paris Tasting. Och det var ju en dundersuccé, det var ju jättekul och de tyckte det var asroligt att dricka de här vinerna. Det var gamla grejer var det liksom.
Ja, bra tv var det också. Och där har ni hittat ett skönt koncept också när du och Alf är ute med det här att musik och vin, hur det funkar tillsammans och hur man kan påverka sig av det. Spelar om det är pizzavinerna eller om det är liksom bättre kombinationer och så.
Det var då Alf kom dragandes med någon champagne som heter Disco Bitch som vi körde till Lisa Nilsson som gillade att ha ensam disco. Ensam disco, det är när man liksom sätter på en skygglappar på ögonen och täcker dem och så sätter man på musik och så dansar man. Så låtsas man att man är på ett fullpackat disco. Ja. Slutade hela provningen med ett ensam disco. Det var väldigt kul.
Ensam disco. Du, om vi tittar på vad är intressant i vinvärlden idag 2017 och som du kan se liksom, okej, det här tar vi avstamp emot sen, så träffas vi om 10 år, så här blev det.
Ja, jag frågar ju just nu när jag är ute och intervjuar mycket för vin och så, jag alltså pratar vi väldigt mycket med olika sommelierer överallt och sådär, och då brukar jag alltid försöka fråga lite om vintrender, vilket är svårt då, för att många sommelierer är ju väldigt, de är så otroligt passionerade och djupt inne i det de håller på med just för stunden och det som liksom är på deras restaurang och hur vinlistan ter sig till maten och allt det där. Men alltså, jag hoppas att vi kommer få upp, jag hoppas att vi bryter 100 kronors spärren. Och det var min första krönika här nu på Vinguiden, handlar ju om det. Ja. Om att liksom människor måste släppa 100 kronors spärren. Att jag fattar att plånboken har ju en limit också och det måste man respektera, men du kommer ändå, alltså, vissa går ju och lägger enorma pengar på mat och sen så när de ska köpa vin så blir det liksom fullständigt liksom, vad ska man säga, error, syntax error i huvudet om vinet kostar mer än 100 kronor. Och fan, om du kan gå upp till 120 eller 130 kronor eller 200 kronor så får du kan verkligen trippla din matupplevelse med ett bättre vin. Mm. Det tror jag kommer förändras med tiden. Jag tror att Systembolaget kommer inse att beställningssortimentet blir väldigt jobbigt att hantera och att det är väldigt mycket folk som beställer nu vin via beställningssortimentet. Så man kanske måste tänka om lite på hyllorna. Mm. Jag skulle hoppas att portvin hamnade i Portugalhyllan. Jag skulle önska att sherry hamnade i Spanienhyllan. Så att de fick liksom, där de hör hemma. Mm. Och sen så tror jag att naturvin kommer, har vi nog bara sett liksom början av. Ja. Jag tror att den kommer växa enormt mycket. Och speciellt med den nya liksom, intresset för att köpa bra odlad mat kommer nog också, vinet kommer komma i det. Mm. Och där tror jag att vi har några extremt duktiga importörer i Sverige som importerar de här vinerna. Och de kommer bli fler och de kommer växa. Och det hoppas jag på. Jag ser inte att det är, jag tycker att det är synd när restauranger bara kör det. Jag tycker att de ska ha liksom utbud av allting.
Ja.
Men som jag sagt tidigare, för att det handlar ju om vad det smakar. Mm. Så det tror jag.
Det tror du.
Och sen så, bara sista. Piemonte, Barolo, Nebbiolo, Barbaresco och Alto Piemonte. Det har vi också bara sett början av. Det kommer bli nya Bourgogne och Bordeaux. Det tror jag också. Alltså det har ju redan börjat bli mycket mer pricey. Men det kommer bli ännu mer pricey.
Det gör det. Ja. Häftigt. Sneglar du på att bli vinmakare någon gång?
Nej, jag är för dålig på liksom hela jordbruksgrejen och jag kunde knappt göra liksom smörkniven i träslöjden. Så jag tror att jag är för ohändig och hela den biten och jag har för dåligt tålamod och sådär.
Har du bryggt fulöl hemma eller de här tre veckorsvinerna man köpte?
Nej, farsan brände ju hemma. Det avslöjade han ju sig på dödsbädden. Men han gjorde ju vin hemma och som exploderade i kök eller i badrummet så det luktade liksom gäst i hela lägenheten och bärs och allt möjligt. Men nej, det tror jag inte. Däremot så jag vill lyfta fram vinmakare och deras viner och besöka så många som möjligt, och de jag tycker om och fastnar för vill jag liksom hjälpa. Det tycker jag. Och jag vill vara en missionär som kan upplysa människor om nicea viner och kul upplevelser och roliga smaksaker och sådär. Och sen fortsätta med min PLX-katalog liksom, som jag håller på med.
Det tycker jag verkligen du ska göra. Och den är smakfull, inte bara i ordets rätta bemärkelse, utan snyggt med den här, jobbat in det här vapnet där som är din sigill, eller vad vi ska kalla det för.
Där har du den, vapenskölden.
Ja, men vapenskölden, ja, exakt. Ja. Och så får vi väl se då hur stor och bred den här katalogen har blivit om 10 år till då i så fall. Det vore kul med en champagne, tycker jag någonstans.
Vi tittar på det.
Ja, du gör det, va?
Ja.
Ja, det tycker jag du gör alldeles rätt i. Petter, fantastiskt kul. Innan vi avslutar, vad har hänt i glasen här nu medan den här timmen har gått?
Alltså,
vi börjar med domänen.
Det roliga är ju att...
Det doftar mer och mer rött vin nu.
Ja,
det här.
Verkligen. Men...
Eller hur?
Ja, det gör det. Jag tycker båda är jättegoda.
Det var riktigt bra liksom. Ja.
Jag tror att det är olika prisbilder på de här.
Jag kan svara för att naturvinet här då, DLC:n Blanc Noir, den kostar, det kan jag ju till och med, hade ju papper på det här, vad fasen kostar den? 100?
100, 200.
Det är inte så jäkla dyr.
Inte mer än 200 kronor, va?
Nej, den är billigare än så.
Den här tror jag nämligen, Savage från Sydafrika tror jag ligger på kanske 220 eller någonting. Sånt.
149. DLC:n på.
Och det är som sagt,
förflytta er över 100-lappen, det är ingen
fara.
Ja,
och jag tycker också det, när folk väljer vin och tänker på det med 100 kronor. Tänk på skatten, momsen, transporten, korken, flaskan, produktionen. Tänk på hur mycket som blir kvar till druvorna också.
Verkligen.
Vad de får kosta.
Vad de får kosta, ja. Midsommar, som det är nu precis runt hörnet. Hur firar du midsommar?
Jag firar midsommar oftast ute vid Årsta, havsbad någonstans där, och brukar ibland ha lite kompisar över och så. Och så dricker vi lite vin och grillar lite, och inte så mycket det klassiska midsommar. Jag håller inte på, vi dricker inte snaps i min familj och sådär. Nej, mer vin liksom.
Mer vin.
Ja.
Turné, sommar, musik.
Ja, jag ska spela i Skeppsholmen, ska jag göra live akustisk konsert uppe på Mosebacke i 26 augusti tror jag, eller någon gång där. Och sen ska jag göra några spelningar i sommar. Spela alltid på Majas vid havet i juli, jag tror det är 7 juli. Och sen så, ja, några andra små inhopp här och där. Jag ligger lågt det här året för jag håller på och gör musik, så jag är väldigt mycket i studio nu. Och ska fira 20-årsjubileum nästa år, 2018. Så det är ett stort år för mig.
Så då blir det inte vinden har vänt, det blir vinet har vänt.
Ja, då blir det vinet har vänt.
Petter, himla kul att träffa dig. Ja. Och kul att du är vinguiden-familjen också.
Ja. Tack.
Ha en härlig sommar.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.